Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkomna tillbaka till Sportklubben. Jag heter Jakob Sjölin och det här blir ett lite speciellt avsnitt den här veckan efter ett par annorlunda dagar. Andreas Hansson är inte med idag, men vi har en längre intervju med SSKs klubbdirektör Robert Andersson som gjordes i samband med Timrå-matchen i onsdags. Det var alltså innan regeringens nya skärpta restriktioner kring Stockholm och det att det bara blir 50 åskådare på matcherna de närmaste 3 veckorna. Och det var också innan SSK fick ett bekräftat covid-19-fall i ledarstaben. Så, med andra ord, har mycket förändrats. Men mycket av det som Robert Andersson är inne på och som vi diskuterar hoppas jag ändå kan ge er ganska bra inblick i hur SSK tänker och var SSK står just nu. Också hur Robert Andersson själv resonerar i många av frågorna. Han berättar bland annat om hur SSK hade tänkt arbeta kring just ett covidfall, vilket blev aktuellt nu. Han berättar hur den här säsongen påverkas ekonomiskt och vad det kommer göra med klubbens möjligheter de kommande åren. För det är det perspektivet vi pratar om just nu. Så, håll till godo. Jag tror att det finns mycket matnyttigt för er. Även om en hel del har ändrats så ha överseende med det. Nu rullar vi in. Välkommen till podden, Robert Andersson.
Tack så mycket.
Vi sitter här i Glennalogen i ena änden av Scania Rinkens våning 2. Mm. Vi har en match i Hockeyallsvenska mellan SSK och Timrå om en drygt 20 minuter. Hur mår du just nu?
Ja, jag mår ganska bra. Lite små bekymmer med ryggen och lite sådär lagom nervös som man är på matchdagar. Det är en ganska skön känsla tycker jag när det är match.
Du gillar den fortfarande? Det är liksom att leva med och ja. Gå in i resultaten.
Ja, nej men så har det, man har väl inte riktigt, jag tror att det är ganska många supportrar och det som känner det på matchdagar också, men det är någonstans en förväntan och lite den en skön nervositet när man inte själv kanske behöver prestera där ute. Så att men den släpper inte.
Men du ser det som skönt. Många andra kanske skulle se det som en plåga att inte kunna påverka själv.
Ja, kanske. Men nej, som sagt, jag njuter ganska mycket av själva matchen. Det har väl alltid gjort. Sen kanske man ibland lever sig in. Liksom, det är klart man är inte helt okänslig för slutresultatet. Det är inte så, men jag tycker ändå att det är man försöker njuta liksom av idrotten.
Är det någon skillnad hur du konsumerar hockey mot basket på läktarplats?
Ja, jag är nog lite försiktigare med mina expertutlåtanden här i Scania Rinken än vad jag var i Telihallen. Där kanske det fanns lite mer substans i liksom den analysen och kommentaren. Så att, men det försöker jag vara ödmjuk inför att inte liksom vara någon expert på läktaren här, utan det finns det många andra som är. Mm.
Nu är det speciella tider och det är mycket sjukdom i hockey Sverige överlag, i SHL i synnerhet, och ikväll så har vi 2 spelare som saknas i SSK. Jakob Dahlström är också sjuk tillsammans med Ludvig Blomstrand, båda saknas ikväll. Mm. Som klubbledare nu med spridningen av covid-19 och inställda matcher i SHL, hur reagerar man när man får sjukdomsfall i laget?
Alltså det är klart att det är en helt annan, vad ska man säga, ett orosmoment. En förkylning eller en snuva förra säsongen var ju inte alls på samma nivå liksom. Det är klart man inte heller vill ha in det i ett omklädningsrum, men nu pratar vi om något helt annat. Så att man är ju liksom, man är väldigt på tå. Jag tycker att ledarna, det medicinska teamet runt laget, alla är väldigt på tå. Vi har väldigt tydliga liksom riktlinjer för vad som händer om någon blir sjuk. Så att det är ett orosmoment, men jag känner mig trygg liksom i den, de rutinerna som vi har. När det nu blir som idag, när Blomstrand och Dahlström är sjuka. Vi har haft Bäcker och varit sjuk, Alba har varit sjuk och ingen av dem har ju haft corona, men det känns ju som att spridningen inom hockeyn och inom idrotten gör ju att det känns som det kommer närmare och närmare. Men på något sätt så har ju våra rutiner förhoppningsvis bidragit till att vi ännu inte har haft något coronafall.
Hur skulle ni hantera det om ni får ett, eller när, om man får säga så?
Ja, men det är också väldigt tydliga riktlinjer och protokollet från som förbundet har tagit fram. Det handlar mycket om att isolera och testa. Och får man in det i gruppen så är det liksom, ja, då är det väl frågan om man kanske inte ska testa många, många fler i den gruppen. För att vad man har förstått så är ju den här symptomfria coronan finns ju och har funnits i andra klubbar. Så att det kan ju vara en tanke i alla fall som jag har just nu, att ja, om vi får in det här i gruppen så ska vi nog testa många fler, även de som inte har symptom.
Tingsryd gjorde det idag under onsdagen när vi pratar. Då hade de klubbledningen och inklusive tränare ha corona. Men då testade de hela spelartruppen. Där hade alla negativa tester, men de tog det steget ändå. Skulle du vilja se att man gör så mer generellt inom hockeyn?
Ja, både och. Alltså det är klart, någon, om du har ett konstaterat fall, då tycker jag nog att då kan det vara aktuellt att liksom testa av gruppen kanske med några dagars mellanrum. För annars det är ju liksom, det är en färskvara. Det kan ju vara så att testa idag och alla är liksom negativa och sen så är det någon som får imorgon. Så det är liksom, det är lite svårt att säga vad som är bäst rent taktiskt, men första fallet och sen då måste man ju absolut börja fundera på om man inte ska testa flera, just som att det finns de här symptomfria fallen.
Vi ser ju nu att det är en väldigt utbredd spridning i hockeyomklädningsrum i Sverige just nu. Nu är det totalt 11 matcher SHL som har ställts in hittills. Vi har inte fått någon hockeyallsvensk match som har tvingats skjutas på framtiden än. Vad tror du beror på att spridningen inom hockeyn har tagit en fart?
Jag tror att det är hockeyn som idrott. Det är en inomhusidrott. Jag är ju inte på något sätt tyngnell i det här. Men det man förstår så är ju liksom kanske klimatet i ishallarna och är lite, ja, är vi gynnsam utifrån virusets perspektiv. Omklädningsrummen är också ett område som hockey. Man har kvar mycket, det är väldigt mycket utrustning. Det är ganska svårt att liksom desinficera alla ytor, all utrustning och så vidare som är i hockeyn. Det kan också påverka, tror jag. Jag tror att hockeyn har ändå varit väldigt, väldigt bra på just det här med att ta fram riktlinjer. Hur ska det funka? Vad har vi för rutiner? Utökade städrutiner och så vidare. Ändå från ungdomsnivån upp till senior. Men jag tror att vår idrott är lite svårare liksom att, som har svårare att freda sig mot det här. Det börjar bli uppenbart.
Hur tror du att det kommer bli när det här kommer till hockeyallsvenskan? Jag säger när för att det känns som att det är en tidsfråga.
Ja, alltså det tror jag också. Och det är väl någonstans, det har man har tagit höjd för i hockeyallsvenskan när man lägger spelprogrammet. Det är ju att frilägga ett antal veckor, alltså över säsongen, där man kan lägga in flyttade matcher och så vidare. Så att någonstans finns det väl en gräns för hur mycket matcher man kan flytta runt och så också. För att liksom komma, någonstans komma i mål samtidigt med alla omgångar. Men det finns liksom en plan för det. Men det scenariot är nog inte att flytta 20 omgångar utan kanske 6.
Behöver man förändra något i verksamheten när man nu ser den här spridningen som ändå finns i stora kluster? Linköping har haft 24 bekräftade fall runt här i truppen.
När det väl kommer så är man nog, jag ska inte säga chanslös, men jag tror att det är väldigt svårt att liksom freda sig.
Det finns ju också gråzoner. Enligt vad jag förstår så i det här protokollet som finns för svensk hockey så vid 5 fall konstaterade så ska man ställa in matcher.
Ja.
I Luleå så spelar man utan 8 spelare och ledare mot Rögle imorgon kväll. Och anledningen till att man inte ställer in den matchen är att man inte har fått testsvaren än.
Nej.
Är det rätt eller fel att göra så?
Jag vet inte om de har något konstaterat fall.
Nej, inte vad jag förstått.
Nej, och då...
Men de har andra sidan inga provsvar heller.
Nej, precis. Jag tror att det är det som är... Skulle det varit 2+6 skulle det inte varit en fråga, eller 1+7. Men när det är 0-8, även om det känns ju som att Linköping var inte de där uppe och spelade mot Luleå. Ja, man kan väl dra sina egna slutsatser och liksom sannolikheten att några av de där 8 är något coronafall. Det är nog ganska hög sannolikhet på. Så är det.
Men det här är ju ganska svåra avvägningar att göra, både som liga och förbund och klubbar, klubbledningar. Den här kommer vi ju få i Hockeyallsvenskan också möjligtvis.
Ja, jag tycker nog att man ska... Nu, om jag förstod det rätt, så hade det var ju någon, om det var Leksand, som hade 2 konstaterade fall och 4 med symptom, och de skulle man ju ställa in matchen. Så att det blir ju från fall till fall som man måste göra den här bedömningen, och säga att det är 5, är det 4 fall, då måste ni spela liksom. Det är ju det låter lite det låter liksom nästan hål i huvudet att göra det just nu, utan jag tycker har man 1+4, ja, någonstans så, men du måste ha det där första konstaterade fallet.
Andra stora ligor har byggt mycket av sina rutiner på att man testar alla spelare regelbundet till en kostnad förstås.
Ja.
Men skulle det behövas inom svensk hockey?
Man känner sig lite som Tegnell när du säger så där, för man säger jag undrar vad det skulle ge egentligen.
Ja.
Det är klart, den gången när du har ett liksom, att du faktiskt någon har symptom och du kan konstatera att den här personen är sjuk och risken att den har smittat andra, då känns det ju så himla självklart. Men i en normal situation, det är liksom egentligen som vilken arbetsplats som helst. Det känns inte görbart, och varför ska man...
Det är ganska stor ekonomisk belastning också, antar jag.
Nej, för vår del är det ingen ekonomisk belastning överhuvudtaget.
Med testerna?
Nej.
Okay.
Så att vi skulle kunna ösa på med tester. Men samtidigt så är det ju sådär, vem är det som analyserar det här? Jo, det är ett labb någonstans i Linköping i det här fallet som liksom ska ta hand om dem. Om vi öser på med att testa våra spelare liksom i svensk elitidrott dagligen, vad innebär det liksom?
Så det finns en etisk fråga där också, att tar vi testkapacitet från andra delar av landet?
Det spontant så kan jag känna att det är lite så. För jag ser inte riktigt uppsidan med att testa varje dag i en symptomfri trupp.
Det är också en pandemi som drabbar idrotten ekonomiskt. Var står SSK idag?
Vi har en jättetuff situation rent ekonomiskt. Vi har ju egentligen, om man tittar på en hemmamatch, så har vi kanske ett par hundratusen i lösbiljettintäkter och annan konsumtion i arenan, ungefär 100 000 i snitt, lite drygt kanske. En bra match som den här veckan hade säkert kanske det varit 200 000. Och det är ju enkelt att göra den matten om man räknar på 300 000 och 26 hemmamatcher. Vi har 16 innan innan årsskiftet ungefär hur mycket man tappar. Mm. Alltså det är mycket pengar. Det är flera miljoner.
Ja, förra säsongen så var ju 40% av föreningens eller koncernens intäkter knutna till event runt matcher och biljettförsäljning.
Ja, precis. Så att det är en jättestor post. Och det är klart, vi försöker liksom vara så himla kreativa som det bara går. Allt från liksom, ja men, logeplanet, restaurangverksamheten, soffbiljetter. Ja men liksom, man kan ju stretcha det där så långt liksom. Och det täcker upp en del, absolut. Men inte allt. Långt ifrån allt. Och även de statliga stöden har ju liksom också bidragit. Kommunen är ju också en otroligt viktig liksom partner i den här svåra situationen som vi befinner oss i. Och det, perspektivet är ju så himla obehagligt kort just nu. För det är ju, man är inne liksom i en säsong där man måste leverera. Man har ju committat till att spela alla matcher när man, ja, personal, spelare och så vidare och så vidare. Så att det är liksom, ja, det är ju en verksamhet där det är bra mycket mer utgifter än intäkter. Mm.
Nyår har du tidigare sagt att ni klarar det till. Vi ska återkomma till det lite senare. Men ikväll så är det 50 personer i publiken här.
Ja.
Men du skrev ett inlägg på sociala medier att du hade hellre sett en procentuell andel besökare i förhållande till arenakapaciteten i Sverige. Varför då?
Nej, men egentligen så, det finns egentligen två sidor på det, tycker jag. Dels så är det, det finns 25... Det finns säkert fler, men alltså, när jag tittade på det så finns det 25 arenor som tar 5000 uppåt i Sverige. Och det är klart att 300 åskådare där kan ju hanteras på ett helt annat sätt smittsäkert än 300 åskådare i Gnesta ishall.
Mm.
Alltså de har inte organisationen för det. De har inte tillräckligt med restaurangytor, entréer och så vidare. Men det man säger, det gäller ju alla. Mm. Det gäller ju varenda arena. Så att det är både ur ett perspektiv som jag tycker det är märkligt, om det nu är jätteviktigt att vi måste hålla de här offentliga tillställningarna så smittsäkra som möjligt. Men också utifrån att det finns en kommersiell idrott som går på knäna. Och att då sätta 300, så att man inte pratar om procentsatser då, för mig, det blir ju det blir liksom två fel. Man, någonstans så tycker man att men nu stretchar vi det lite grann, vi sträcker det till 300. Och det är säkert jättemånga föreningar, både inom kulturen, bingoallianser etc. etc. som för det här, det kan vara räddningen. Men det är inte smittsäkert. Så det är liksom, det känns som det blir två. Det är två spår som jag tycker är att man gör en liten tankevurpa i det här.
Men ju fler som kommer till en hall, hur stort arenautrymmet den är, så blir det ju mer tryck på olika liksom, punkter där många passerar. Mm. Det kan vara kiosker eller toaletter eller entréer och parkeringen och så vidare. Hur skulle det funka här i Scania-rinken?
Nej, men uppenbarligen så har man ju någon, alltså experterna säger att 300 åskådare i Grums ishall, det funkar. Där har de kanske en entré och de har en restaurang, en kiosk och de har en toalett. Och här har vi, jag menar, vi skulle ju kunna hantera 300 i sektioner. Mm. Om vi har, jag tror att vi har 8 entréer, vi har med 3 eller 4 restauranger plus kiosker, X antal toaletter. Vi har en organisation med personal, med funktionärer som faktiskt kan gå runt och säga håll lite avstånd här. Alltså vi har helt andra förutsättningar att ta emot, om det nu hade varit 20% av den här arena kapaciteten eller 25%. Ja, men då är ju det 25%, 1200 ungefär. Och då är ju liksom, ja, den här arenan är ju både, alltså den är ju byggd för att kunna hantera det på ett bättre sätt än 300 i Grums.
Mm. Det håller jag med. Absolut. Jag har varit i Pershagenhallen som varit ganska full med människor. Förlåt att det bara har varit 50. Men samtidigt så ser vi ju att smittspridningen ökar i 17 av 21 regioner i Sverige.
Jo.
Schweiz rullar tillbaka de här testerna med 2/3 kapacitet. Är det rätt läge för...
Nej, alltså det handlar ju inte om egentligen att jag säger att ja, jag tycker att vi är för tuffa eller för hårda mot idrotten igen. Vi borde kunna hantera den här smittspridningen på ett annat sätt.
Mm.
Men däremot när man säger att man går till 300 så blir ju det, då säger man ju att ja, men det funkar i de här små arenorna. Där det spelar ingen roll.
Du menar att där funkar en procentuell?
Nej, men där, ja men precis, där kanske 300 är 50-60% av arenakapaciteten eller ännu mer i vissa fall. Pershagen, det är ju väl säkert 200% av
Björkestahallen 75% och så vidare.
Nej, men alltså, jag tycker inte att det handlar mer om just den delen att man har gjort en liten tankevurpa när man sätter antalet åskådare istället för en procentsats utifrån arenans kapacitet i att hantera den här situationen. Alltså smittspridningen som den är nu, ja, men det kanske borde vara noll. Det ska vara 0%. Det ska inte vara någon som är här egentligen. Kanske. Men det är liksom det var inte det som jag var ute efter egentligen.
Mm. När du kanske redan är där, men när börjar man fundera på om vi kommer kunna ha någon form av normal publik under den här säsongen? Alltså ser du ut, jag har svårt att se ett scenario där vi har en verklig publik på arenorna den här säsongen. Hur tänker du kring det?
Nej, men jag håller med om det. Jag ser också att det kommer bli jättesvårt. Jag var väldigt naiv. Jag kommer ihåg någon gång i, ja, kan det varit i maj? Om man liksom, ja, nej, men nu man började prata om att fotbollen och de här 50 åskådarna och så vidare. Men liksom, det är 4 månader bort. Vilken influensa har liksom haft en sån impact så den har varit kvar i 4 månader? Nej. Men det är klart, nu har man lärt sig en hel del. De där 4 månaderna gick ganska snabbt. Ja. Och nu har vi liksom, nu har det gått 6-8 månader och saker och ting har inte förändrats. Det var lite behagligare kanske just i somras, men nu verkar det ju verkligen ta fart igen, så att jag ser, nu kanske jag är mer pessimistisk om att vi överhuvudtaget kommer ha en säsong med fler än, ja, det kanske pendlar någonstans eftersom man har de här lokala och regionala möjligheterna, att det kan vara 50 någonstans men max 500, eller om man kanske hittar hem i någon sån här procentsats, men då kanske det är, ja, för vår del kanske det blir 1000 åskådare som mest.
Det är en helt klart annorlunda säsong du har klivit in i hockeyn i, får man ju säga.
Ja, jag brukar tänka det ibland att det skulle vara skönt att liksom, undrar hur det är att jobba på SSK när det är SSK och SSK liksom, och det är en vanlig säsong.
Vi får återkomma till det här. Ja. Nu ska vi ta en paus och när vi kommer tillbaka ska vi prata om ditt egna möte med covid-19 och hur det här första året i SSK har varit. Vi sätter oss här igen, då står det 2-0 Timrå. Det är en lite annorlunda arenaupplevelse när det inte är så många här. Hur tror du att det kommer bli när den dagen vi har en fullsatt här i Scania-rinken igen?
Ja, nej, men det kommer säkert vara jädrigt speciellt. Och, som vi pratade om där inne, att, ja, att man, det är nästan som att man tror att live-idrott kommer ju kunna få ett uppsving. Liksom. Den upplevelsen som man kanske har tagit för given innan corona kommer man också att upptäcka att man har saknat jäkligt mycket.
Mm. Tidigare under sommaren här så blev corona personligt för dig på sätt och vis. Du blev sjuk själv.
Ja, precis. Det var i slutet på april som jag och, eller egentligen min familj, så vi varit sjuka allihopa. Där jag, eller min fru insjuknade först och sen jag några dagar senare och grabben, vår yngsta son, någon vecka senare bara. Men ja, det var en speciell upplevelse på något sätt. Det var symptom som man inte hade haft förut. En heshet och liksom det här med smak och lukt som försvann och feber som kom och gick. Det var väldigt speciella 3 veckor.
Och att vara sjuk i 3 veckor är ändå ganska lång tid, även om man jämför med hur det varit för en del, så kom den kanske igenom det på ett bra sätt.
Ja.
Hur förändrade det ditt perspektiv på den här sjukdomen?
Ja, alltså det är klart, man började ju under tiden när man var sjuk, så var det ju så att man, det fanns ju någon sån här magiska, ja, efter 3 dagar, har inte det här hänt då, men då är det liksom på den säkra sidan. Eller är det efter 7 dagar så kan du fortfarande liksom. Så att det var en anspänning i att liksom, ja, man försökte liksom samla så mycket information man kunde om liksom sjukdomen och förloppet och vad som skulle kunna hända och så vidare. Så att ja, det var en speciell tid, men när man väl liksom kom igenom den, så det låter ju oansvarigt, men någonstans så kanske man blev lite mer, och även omgivningen blev lite mer så här, lite mer vårdslös. Då kunde man kramas igen, och då kunde man liksom, ja, då vart man, och även för omgivningen liksom, ja, men de har haft det, det är lugnt liksom.
Blir ni populära middagsgäster då?
Ja, precis, då vart det så där att man vart inbjuden till de som inte hade något socialt utbyte överhuvudtaget, så vart man som, vad ska man säga, ja, de middagsgästerna som de kunde bjuda in.
Men 3 veckor var du sjuk, och samtidigt så var det en extremt intensiv period för klubben. Hur gick det?
Alltså egentligen så var det ju så här att vi i april där, allting stängdes ju mer eller mindre ner i mitten på mars. Så vi hade en del arbete att liksom parera, och vad händer nu egentligen ett par, 3 veckor och in i en bit in i april. Men sen bestämde vi också här att nej, men vi stänger ner verksamheten, så att vi smälte ju isen, och ungdomsverksamheten stoppades också. De fick ha verksamhet men utomhus. Så att det var ju ganska lågintensiv tid i verksamheten när jag var borta. Så att på så vis så var väl tajmingen ganska bra.
Mm. När om vi går tillbaka ett helt år, så hade du tackat ja till att bli klubbdirektör, och du sonderade terrängen och pratade med partners och olika aktörer i och runt klubben för att bilda en uppfattning om vad du var på väg in i. Vad var det du förväntade dig? Och hur blev det?
Det finns ju en anledning för varför jag sitter här, och det är liksom, det var väl just det var en otrolig kittling i liksom SSK, som med den tradition och det engagemang och passion som finns kring hockeyn i Södertälje, som man liksom inte på ett, kanske man kunde liksom inte välja bort den här chansen fanns där, och troligtvis inte heller skulle komma tillbaka igen. Så att när jag fick den möjligheten, så jag var ganska förstås jäkligt motiverad och inspirerad över att få den här chansen, utifrån att man kommer från en helt annan idrott, och jag menar nätverken och kontakterna lokalt och idrottsförening, den delen känner man sig väldigt bekväm i. Men det är klart, man funderade en del på hur liksom man skulle landa från en annan idrott, men det har inte varit några som helst problem, utan vi var ganska tydliga i vad vi ville göra. Vi skulle bygga en sportslig organisation ganska tidigt, och där var ju Micke med det arbetet som sen då mynnade ut i att han själv tog egentligen det sportsliga ansvaret, så att ja, någonstans där.
Men samtidigt så det kan ju inte funnits någonting som gjorde att du kunde förvänta dig det här året som blev sen.
Nej, det kunde man ju aldrig se, utan någonstans så egentligen så började jag ju här på riktigt, kan man säga, vid årsskiftet. Första arbetsdagarna var ju någon gång i början på december, och ja, då är det ju lite grann springa och leta efter vad har vi kontorspappret och hur.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Var funkar nycklarna och var funkar de inte ungefär i några dagar? Och sen börjar man liksom samla information om verksamheten och träffa personalen och sådär. Så att egentligen så var det väl två och en halv månad som vi egentligen verkligen jobbade med det som jag var anställd för. Nu har man ju hamnat i en situation som man säkert också är man ytterst ansvarig, så handlar det ju om att parera även det som man inte kanske kan förutse.
Du har varit på SOK, du har jobbat i SBK. Finns det något i din tidigare ledarerfarenhet som du har haft nytta av i en sån här extrem situation? Eller finns det något som har kunnat förbereda dig för dem lägen som klubben och idrotten har hamnat i just nu? Vi ska ju säga att det är en pandemi som vi inte har sett maken till på decennier.
Så precis, det är ju liksom, det är en extrem situation, och det är klart att de uppdragen som handlade om att genomföra liksom OS för den svenska truppen, det var ju också lite så där att man, det var väldigt mycket som man inte kunde liksom planera för och förutse. Det hände saker dagligen i den verksamheten också. Mycket beroende på det sportliga resultatet, men även andra saker som man kanske inte kan berätta om här. Men det hände grejer i de här olympiska sammanhangen och liksom, som man inte kunde förutse, och det är väl det närmaste man kan liksom man kan inte jämföra det med den här situationen, men oförberett på något sätt.
Vilka har varit de svåraste arbetsuppgifterna eller besluten som du har tvingats ta här under året som har gått?
Det var ju egentligen, så handlade det väl om att stänga ner verksamheten. Vi gjorde det ganska tidigt ändå. Bestämde oss att, och det ifrågasattes ju lite grann. Vadå, det är liksom 1500 sjuka i Italien. Varför ska vi inte kunna ha igång våran verksamhet och sådär? Och liksom både som klubb och som ledare att stå för det beslutet. Det var väl ett av de tuffare, kan jag väl säga, även om det i efterhand känns ju så himla självklart liksom. Men det är väl det beslutet som jag känner så där. Annars så handlar det ju liksom i vardagen nu om massor med beslut om huruvida vi ska permittera personalen, permittera spelartruppen och så vidare och så vidare. Det är ju inte de strategiska besluten. utan det är liksom överlevnad och kortsiktigt. Man skottar liksom framför dörren för att, ja, för att liksom komma ut på något sätt. Och det är väl där vi befinner oss nu i det här läget.
Om man hårdrar lite så kan man säga att du inledde en ledarbana som hockeypappa.
Mm.
Vad har du med dig därifrån?
Ganska mycket faktiskt. För man lär sig... man lär sig hockeyn och SSK som klubb lite från insidan och föräldraperspektiv. Jag var lagledare också. Så jag tycker att det var en... Det har hjälpt mig ganska mycket. Det är fortfarande en del kontakter. Det är en del personer som finns kvar i föreningen. Man kommer in. Man fattar lite grann hockeykulturen när man har varit nära den och har sin son som har spelat hockey. Ja, han slutade ju för bara något år sedan. Så att det har gett mig en hel del.
Precis. David som är på väg att följa i dina fotspår lite får man säga. Han pluggar idrottsmanagement.
Mm, precis.
Vad ger du för råd till unga som vill in i branschen?
Ja, alltså det är en... det är ju ett... det är verkligen 24/7 jobb. Eller jobb, det är en 24/7 hobby kan man säga. För att det är så jädra känslostyrt. Man tycker att det är liksom, gillar man idrott så är det svårt att dra gränsen för när slutar man jobbet och när börjar en hockeymatch. Som idag till exempel. Är det jobb nu eller är det hobby liksom? Och det är en ganska idrottsmanagement i en elitförening. Det är ganska få jobb där ute. Mm. Så att rådet är väl liksom till David. Det är väldigt mycket skaffa en parallell karriär
så
också.
Så krasst.
Ja men alltså det är ju så. Det finns inte hur många såna här jobb som helst. Och det är ju liksom, man är ju lyckligt lottad, så är det ju. Så att det är, David har ju också bestämt sig för att han ska plugga lite extra ekonomi och lite såna här bitar. Vilket han kommer kunna ha nytta av om han nu hamnar inom idrotten på vilken nivå som helst. Så att det är väl bra. Men det är en ganska smal, det är en smal väg att gå.
Vad tror du att, som gjort att du har lyckats bita dig kvar? Eller slår du in från första början?
Jag tror att det var att jag gjorde en sväng i liksom ett vanligt jobb om man säger. Jag var ute i näringslivet under, vad blev det till slut? Säg 10 år i alla fall. Innan jag sökte mig tillbaka till idrotten. Så att det har gett mig liksom en erfarenhet av att se hur olika organisationer fungerar. Framförallt kanske hur näringslivet funkar. Så att det har jag stor erfarenhet av. Som jag har med mig in i idrotten. Och att jag förstås är sprungen ur idrotten själv. Och att jag har idrottat. Det är nog en väldig fördel också.
Vilka skulle du säga har varit dina viktigaste drivkrafter?
Det är nog just att jag älskar idrotten. Och att jag älskar liksom sammanhanget med människor som allt från spelare till vaktmästare som har liksom idrotten som sin hobby kombinerat med sin idrott. Det blir en härlig kemi, det blir ett härligt driv i de organisationerna som man kanske inte alltid har på andra ställen där det mer är ett jobb.
Mm. Och sen har man passionerna.
Ja,
på fritiden.
Ja, det är liksom, det är två skilda saker. Man går till jobbet och sen så går man och är passionerad och engagerad på en hockeymatch. Men här är det liksom, det går ihop på något sätt. Och det där, den passionen och engagemanget, det är ingenting som, eller det är påslaget i de här organisationerna, stora delar av de här organisationerna hela tiden. Och det är riktigt häftigt.
I backspegeln när du tittar tillbaka, när hade livet kunnat ta en annan vändning än att föra dig till här du sitter idag?
Ja, det var nog... De får gå långt tillbaka, men min nuvarande fru, hon var jäkligt sjuk i cancer i början på 90-talet. Oj. Och då slutade jag faktiskt spela basket under den tiden som hon var sjuk. Och hade väl slutat, men då kontaktade Jämtland Basket mig efter något år och frågade liksom, är du sugen på att börja igen? Och det beslutet där gjorde att dels hamnade jag i Jämtland som har betytt jäkligt mycket för mig. Där jag också fick en start i min civila karriär på en revisionsbyrå där uppe. Mm. Så att där någonstans, som inte Jämtland hade kollat på, jag kommer inte ihåg att jag spelade någon motionsserie tänkte jag säga, men det var det inte. Jag spelade i Division 1 mer för att jag tyckte basketen var kul, men inte mer än så. Jag tränade väl en gång i veckan. Så att där hade det verkligen kunnat gått i en helt annan riktning. Sen vet jag inte, man kanske hade hamnat här ändå, men ja, det var en väldigt tydlig liksom, ett vägskäl där jag hamnade i Östersund. Som jag brukar ofta när jag kommer upp dit tänka på, det att det här var, och de människorna där som liksom jobbar på den här revisionsbyrån, hur mycket de liksom betytt för, och jag brukar tacka dem för det varje gång jag byter jobb ungefär.
Du behövde den nystarten?
Ja, verkligen. Det var både Helena och jag behövde det. Det var superbra för oss.
Ni flyttade upp båda två till fjällluften.
Ja, det var otroligt. Vi åkte inte skidor en gång, men det var otroligt härligt.
Mm. Om du har ju några år kvar att jobba, vad drömmer du fortfarande om att kunna åstadkomma?
Ja, men det, alltså, när man är i SSK och SSK inte spelar den högsta serien, om man är född och uppväxt i Södertälje då, och har det här uppdraget, så är det klart att det är liksom, det vore ju drömmen att SSK liksom kan ta sig dit en gång och liksom etablera sig där. Det vore ju helt fantastiskt liksom. Mm. Det är en dröm jag har. Sen kanske det är, alltså jag gillade, samtidigt som SOK var både politiskt och ibland lite pampigt för mitt eget, alltså det jag gillar att stå för, så är liksom det internationella, den internationella utblicken och de bitarna, det kan jag sakna lite grann. Vi var ju ute och spelade i Europacupen och sådär med SBBK, men det är också någonting som jag skulle kunna se mig själv i liksom någonstans med en lite mer internationell inriktning på jobbet. Mm.
Vi ska prata mer framtid när vi kommer tillbaka. Då är det mer fokus på SSKs omedelbara framtid. Mm. Minuter in så har vi 3-0 till Timrå, och utsikterna i kväll ser väl inte jättebra ut för SSK. Ni vet ju förstås hur det gick när ni hör det här. Men om vi ska blicka lite längre fram och lyfta blicken lite mot föreningen som helhet, så tänkte jag att vi kunde utgå från det inlägg du skrev på Facebook här för en vecka sedan ungefär. Du skriver att planen fortsätter att lösa den ekonomiska krisen och vi har ett nyår på oss. Går det ge mer konturer till vad ni står inför här? Vad är det ni behöver åstadkomma här före nyår?
Ja, men det som är absolut mest kritiskt, det är ju likviditeten, alltså pengar på kontot, och kunna göra rätt för sig både mot personal och leverantörer. Så att det är ju det som är det absolut mest. Man kan ju gå liksom, man kan ju göra förluster. Vi har väl ett eget kapital på en ett par miljoner. Så att vi kan ju gå med förlust på året, men när vi har ett sån här prognos där liksom vi pratar om miljonbelopp som vi kan komma att gå i förlust med, så ja, då pengarna tar slut någon gång kring nyår. Det är liksom vår prognos som vi har just nu. Men det finns ett antal liksom åtgärder. Dels är det här kompensationsstödet från Hockeyallsvenskan och eller från egentligen från staten via RF. Där kan det ligga ett par miljoner i bästa fall. Vi har även andra statliga stöd som liksom permitteringsstöd, omställningsstöd. Alltså vi får ju precis som alla andra företag jobba med att söka de stöd som liksom staten har gjort tillgängliga. Och sen när vi liksom någonstans i mitten november, kanske slutet november, då vet vi lite grann utfallet av de här insatserna och de här åtgärderna. Och då gäller det, då kanske vi har förskjutit, beroende på det utfallet, så kanske vi har förskjutit oss en liten bit in på nya året. Det återstår ju att se, men då får man ta en diskussion med kommunen. Kommunen har ju en kontinuerlig dialog med och beskriver liksom vårt ekonomiska läge. Och det kan ju vara så att vi har ju ett antal avtal med kommunen med driften av arenan, hockeygymnasium etc. Så att där skulle man ju kanske kunna ha en lösning med vissa förskott. Det har funkat historiskt, så att då handlar det ju inte liksom om några bidrag, utan det är mer att man betalar ut enligt de avtal man har, lite i förskott. Och sen får man ju liksom, när den här säsongen tar slut, det är då man verkligen kan börja parera för ett nytt läge.
Med kostnadsmassan och så, tänker
du? Exakt, exakt.
Är det svårt att göra nu under säsong?
Ja, det är ganska svårt. Det är klart att det finns ju en del klubbar i SHL som idag har, ja, man har gått in och som Djurgården, där har man plockat bort de rörliga delarna. Och där spelarna liksom har avstått dem. Vilket jag vet inte exakt vad man har för rörliga delar i sina avtal, men det kan ju vara en bonus för att gå till slutspel eller en finalbonus eller någonting annat som man egentligen, det är klart att det är generöst från spelarhåll att man avstår det, men det, ja, vi har inte så många sådana rörliga delar som liksom är mer av bonuskaraktär, utan i så fall skulle man ju behöva gå in och ta en diskussion om att ja, löneavståenden och så vidare. Nu har vi en permittering som löper fram till egentligen årsskiftet, som gör att vi sparar motsvarande 15-20% på lönekostnader.
Färjestad gjorde ju det med alla anställda, såväl spelare som kanslianställda, ja, att de gick med på lönesänkningar över hela brädet. Ja. Tror att det kommer behövas?
Vi får ju ungefär samma effekter just nu. Så att alltså SHL, eftersom vi har mycket lägre lönenivåer, så är ju när vi har en permittering på vår personal, så får ju vi en effekt som motsvarar en löneavstående eller en lönesänkning på 15-20%. För Färjestad, som har en helt annan lönenivå främst kanske på sina spelare, där är det ju så att det finns ju ett maxtak. Mm. För precis. Permitteringsstödet. Och ja.
För lyssnarna kan vi säga att det är upp till 44 000 som, ja, täcker, precis, permitteringsstödet.
Upp till 44 000.
Och många SHL-spelare känner ju mer än så.
Ja, alltså.
Långt mer.
De flesta av våra spelare omfattas ju och kommer inte upp i det taket. Medan man kanske i SHL har, som sagt, många som ligger långt över det. Och de har ju därmed en helt annan kostnadsmassa. Mm. Så att om de avstår 20%, ja, men då är det en väsentlig skillnad.
Men något jag har funderat på här under hösten, jag har varit många intervjuer med klubbledare i Hockeyallsvenskan då, i vårt perspektiv framförallt, men också i SHL, där man säger att vi klarar oss till det här datumet, och sen utblir följdfrågorna. Och jag förutsätter att det finns handlingsplaner och idéer om hur man gör. Men ibland låter det som att man kör på som vanligt mot stupet och hoppas att det ska lösa sig på något sätt innan man kommer dit. Så kan det väl ändå inte vara.
Nej, men alltså det som när man det första gången tror jag nämnde årsskiftet, då hade vi ju inte RF och regeringen sagt ytterligare 1 miljard.
Nej.
Vi står ju också i ett läge kanske där, eller då i alla fall, då var det så där, ska vi spela alla omgångar? För det finns ju kostnader förknippade med att spela matcher som det är nu, då vi inte har några publikintäkter. Det har ju också varit, alltså det har varit en kontinuerlig dialog, men då är man ju liksom i läget där, ja men vi har ett TV-avtal som stipulerar x antal matcher. Om man inte kan leverera alla de här matcherna, vad innebär det rent ekonomiskt? Vad tycker då den avtalsparten? Och så vidare. Så att man har kommit in i ett läge där det finns ett åtagande från oss klubbar, från Hockeyallsvenskan, som gör att som det är just nu så fortsätter vi att leverera enligt den plan, vi spelar alla matcher och så vidare. Men någonstans kommer vi till ett läge där hur ser det ut 2021? Finns det ett permitteringsstöd för alla företag i Sverige även för första halvåret 2021 eller kanske hela 2021? Det förändrar ju också spelplanen lite grann ekonomiskt, och det är klart, det är ju ett vakuum när man inte har de här beskeden. Man har inte besked om publik, man har inte besked om hur stödapparaten ser ut, för att det är ju krass, och vi är ju beroende av de här stöden för att få runt den här säsongen, och det är ju säkert 90% av alla elitidrottsföreningar är beroende av det.
Ser du det som realistiskt att vi fortfarande kan hamna i ett läge där säsongen pausas eller avbryts eller senare läggs?
Utifrån smittspridningen?
Nej,
eller
utifrån ekonomi.
Ja.
Du nämnde TV-avtalet och C-more vill ju förstås att matcher går att sända.
Så är det.
Men samtidigt så är inte det kanske enorma pengar för Hockeyallsvenskan om man jämför med omsättningarna på klubbarna.
Nej, men det där sitter ju liksom Hockeyallsvenskan och SHL ganska tajt ihop, och det är ju svensk hockey som fattar beslut om huruvida vi ska fullfölja eller inte där. Det känns som ett beslut som ligger på Hockeyförbundet egentligen. Så att
men det är SHL som får pengarna i första hand.
Så är det som man kan säga, det är väl egentligen, skulle det vara så att man hamnar i ett läge där de här, det låter som man sitter liksom i knät på staten, och så är det ju. Om det är så att per den sista december, då är det stopp liksom, då är vi alla lite grann, då får vi klara oss själva. Och då kanske det är så att man måste ha centrala förhandlingar med facket förstås, som liksom personal, spelare etc. För att liksom bara, tar man sig igenom säsongen så är ju liksom idrottens värld sån att man har ganska mycket som man kan parera med när man går in i en ny säsong. Som man inte kanske kunnat gjort i år då. Så att där kan man ju liksom säga, vi tecknar inte ett enda spelaravtal, inte ett enda ledaravtal förrän 1 september.
Är det något sånt, har ni börjat tänka i de banorna?
Alltså det är klart, vi kan ju inte med det här någonstans, den här erfarenheten som vi har med oss, dels utifrån hur vi liksom försöker minska smittspridning, men ur ett ekonomiskt perspektiv så är vi liksom, vi måste ju vara så återhållsamma i vad vi går in i nästa år och när vi går in i olika avtal. Så är det ju bara.
Jag lyssnade på en vaccinforskare på TV4-nyheterna häromdagen som förutspått att vi kommer få leva med det här viruset ett tag och att det kommer ta minst ett år innan det är någon form av normalitet. Hur ska idrotten hitta en hållbar väg i det?
Jag tror att idrotten har, precis som jag sa, det är ju det är just hur verksamheterna byggs från säsong till säsong. I alla fall när det gäller elitidrottsföreningarna. Jag tror att det är de som vi kanske pratar om i det här läget.
Andra, det kommersiella.
Ja, de rent som liksom har en väldigt stor kommersiell del i sin verksamhet. De har också möjligheterna att parera det här på ett annat sätt. Man kan ju faktiskt sitta och vänta med att det blir inte den sportsligt kanske optimala spelartruppen och sitta och vänta. Men ur ett ekonomiskt perspektiv så kan man ju faktiskt signera avtal med spelare och ledare veckan innan nedsläpp. Alltså i ett liksom...
Någonstans så känns det ändå som att fokus för många ligor och klubbar just nu är att hitta intäkter och ersätta intäkterna som försvinner.
Ja.
På något sätt för att kunna i någon mån bibehålla liksom den kostnadsmassa som man har, kunnat bära den som man har med sig. Någonstans kommer man till en punkt där man måste börja skära i kostnadsmassan.
Ja.
Alltså är det här en systemkris vi ser just nu för den professionella idrotten som vi känner till den just nu? Ser du ett läge?
Ja, jag tror definitivt. Kanske inte liksom att det blir en semiprofessionell liga fullt ut. Men jag tror definitivt att alltså marknaden och den här branschen som så många hockeyspelare och som jobbar i, den kommer ju att förändras i grunden. Så är det ju bara.
På vilket sätt tror du?
Alltså lönenivåer, det är ju liksom marknaden driver ju lönenivåerna. Så har det ju liksom alltid varit och kanske ännu mer så i idrottens värld. Så att om inte marknaden finns där i form av välgödda idrottsklubbar, så är det klart att då kommer lönenivåerna totalt sett att sjunka ganska drastiskt, tror jag.
Mm. Kan det också vara en temporär väg genom krisen att spelare kanske behöver gå ner i arbetstid på hockeysidan och ha andra inkomster bredvid?
Ja, nej, men jag imponeras av en sån som Fredrik Bergvik, målvakten. Han har ju, förutom att han spelar hockey på heltid, så jobbar han också heltid.
Mm.
Det är imponerande. För hans del är det, jag ska inte säga terapi, men det är liksom, han hade nog inte behövt göra det egentligen. Men han gör det utifrån att det funkar jävligt bra för honom. Och det, ibland så blir det ju, kan man tycka att man har, ja, det är viktigt att man, det här med återhämtningen och vilan och fokus på nästa träning och nästa match. Det kan man göra på olika sätt. Och det kommer man nog att behöva göra också. I alla fall i hockeyallsvenskan kanske. Att det blir lite mer, några fler i ett lag eller i vår serie som kommer ha spelare som också har en annan sysselsättning på sidan om.
Som en kort sammanfattning, vad är din prognos för SSKs framtid ekonomiskt som förening?
Det här året.
Mm. Hur ni kommer igenom den här 2020-2021?
Jag tror att vi har nog ett hål just nu på en 6-8 miljoner skulle jag tippa. Och lite beroende på var... Vi har ju inte budgeterat med något slutspel i år. Och nu med det sagt, kommer vi inte ha någon publik, så spelar ju inte det särskilt stor roll. Jag tror att vi liksom någonstans i det häradet, lite beroende på att vi kan jobba ner det då med ett antal stödåtgärder som kommer från stat, kommun. Men jag tror att vi kommer göra ett väsentligt minusresultat i år.
Vad, det är liksom, vad kommer det innebära för framtiden?
Nej, men det kommer ju sätta i det korta perspektivet nästa säsong och kanske ett par säsonger kanske där vi inte alls kan ligga på den nivån varken i spelartrupp eller i organisation som vi har gjort. Mm. Och jag tror inte att det rent sportsligt kommer att... alltså jag tror att vi sportsligt kommer fortfarande vara konkurrenskraftiga, för att
ni kommer inte vara ensamma i det.
Nej, vi kommer definitivt inte vara ensamma i att behöva göra en väsentlig liksom neddragning i vår kostnadsmassa.
Och när vi kommer ju komma ur den här pandemin förr eller senare, förmodligen, hoppas vi, tar i trä.
Mm. Mm.
Hur kommer idrotten se ut då? För att så länge folk vill gå på idrott eller idrotta, så finns den kvar på något sätt. Men i vilken form och i vilken skepnad, tror du?
Jag tror att den återuppstår, alltså det här med ungdomsidrotten och hela den här biten är på något sätt det är ju väldigt det är en väldig kontinuitet i det, trots det läge som är. Det är väl som sagt den kommersiella delen av idrotten som kommer att se lite annorlunda ut, men ja. Jag tror att det är övergående. Jag tror inte att det kommer bli en jättestor skillnad. Idrotten kommer ta ett stort ansvar i samhället fortsatt för liksom barn och ungdomar. Det är inte ett uttal om det. Men däremot kanske det finns lite mer ska man säga, klokhet i att samla i ladorna lite grann. För det här är kanske inte den sista pandemin som kommer skölja över oss.
Nej, nu låter det som en socialdemokratisk finansminister här.
Jo, det
är. Ja, jag tror hon brukar säga så, Magdalena Andersson.
Vad bra.
Ja, nej, jag tror att vi alla saknar en normal hockeyvår.
Ja,
och vi får se när vi får uppleva den igen. Stort tack för att du kom hit. Nu ska vi gå och ta den här Timrå-matchen i hamn.
Bra, tack.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt.
Då får det bli efterrätt också.
Lätt.
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.